everything changes.
Hallå Selina, hur är läget?
Hej Stina, läget är bara bra tack. Själv då?
Berätta vad du har gjort idag, för jag vet ju, men berätta för våra lyssnare.
Jag har stått på Nolia-mässan i Luleå med Cultural Care-gänget och några tjejer från EF Språkresor.
Så roligt.
Det har varit jätteroligt. Alltså, först och främst så är det ju så himla härliga människor som jag har fått jobba med. Men jättekul att få prata med alla nyfikna och au pair-intresserade människor där ute. Jag hoppas att jag har fått inspirera åtminstone några stycken att i alla fall fundera på att åka iväg som au pair.
Ja, och förhoppningsvis kanske vi får några nya lyssnare här också. Så om ni träffade Selina på mässan idag och därav lyssnar på våran podcast, så välkommen!
Men vad är det vi ska prata om idag, Stina?
Idag ska vi prata om hemlängtan och konflikter och rematch som au pair. Så lite tyngre ämnen idag än vad vi haft hittills, men väldigt nödvändigt att prata om och ta upp.
Ja, jag tycker att det är viktigt, för att det, alltså, att vara au pair, det är så himla känt för att, ja, men, resa och bara wow! Man kollar på Instagram så ser så här folk som är i Rockefeller Center och blickar ut över New York, eller de som är ute och surfar, eller de som är och tittar på Hollywood-skylten och sånt där. Det är sant. Alltså, that's true stories. That is true stories. Jag vet inte vad händer med engelskan. Men det är sant. Men det som ofta göms undan då, som det är med alla situationer i sociala medier, är ju det som kanske inte är det
glassigaste.
Nej, precis. Så att även fast det här är en podd där vi försöker att uppmuntra folk och, ja, men, peppa folk som är au pairer, så tycker vi ändå att det är ett ämne som vi i alla fall vill
ta upp lite. Ja, grann. Men det är väldigt viktigt att vara med. Alltså, när man åker som au pair så är det ju väldigt viktigt att vara medveten om att det kommer komma perioder som är tyngre, det kommer uppstå situationer som är jobbigare, och det är liksom, det är mycket bättre att veta det här innan man åker, så att man inte blir chockad när man kommer hit.
Ja, gud, jag tror att det är A och O i liksom överlevnadskittet för au pair året.
Verkligen.
Att vara förberedd på och medveten om att det inte är en dans på rosor. Jag menar, vi har säkert nämnt det tidigare, man åker till ett nytt land.
Ja. Ja. Alltså, jag har ju egentligen haft ett ganska friktionsfritt år och har ju gått ihop väldigt bra med min värdfamilj och inte haft så mycket konflikter. Men däremot så har jag ju, alltså, mycket kompisar, jag har hjälpt kompisar som varit i jobbiga situationer, jag har hört dem liksom, men jag har varit ganska aktiv i liksom mitt au pair community och hört mycket historier och hjälpt till och stöttat upp, så jag känner ändå att jag har rätt mycket erfarenhet om det, även ifall det inte är min egna erfarenhet.
Mm, ja, precis. Och någonting som slår mig lite så här, det är så här, du hade ju så himla stark känsla i matchningsprocessen då du bara, det här är världens bästa familj för mig. Och det kanske har med det att göra, att ni faktiskt verkligen var en väldigt, väldigt bra match.
Ja.
Jag däremot, jag för jag har ju haft ett fantastiskt år, men jag tycker att jag har varit med om ganska många jobbiga situationer. Jag har haft det tufft. Och det har jag haft även fast jag haft en så otroligt bra relation med min värdfamilj. Problemet däremot var att det skar mellan mig och min värdmamma. Ja. Och det tror jag har med våra personligheter. Jag tror inte att det är något fel på någon av oss. Men det blev väldigt ofta missförstånd på grund av icke-fungerande kommunikation. Och ja, men som sagt, det här med personlighet. Vi hade båda väldigt starka viljor. Så jag har fått jobba med att välja mina strider väldigt väl och liksom svälja min ilska och be om ursäkt för saker som jag inte har tyckt har varit mitt.
Säg vad du tycker och står upp för vad du tycker är rätt.
Ja, men precis. Precis. Att jag gärna står upp för mig själv och säger vad jag tycker. Det har inte funkat. Och det är väl det som har varit problemet. För att jag tycker det är jobbigt. Ska jag stå där och bara spela dum och bara förlåt för att jag inte gjorde det här. Och så är det en jättedum situation. Bara sånt där kan jag tycka är jättejobbigt. Så.
Nej, men alltså, och det är ganska viktigt att förstå att det är ju naturligt att uppstå bråk i en värdfamilj. Alltså, det är ju självklart fantastiskt om man lyckas undvika det och lyckas liksom slippa den delen. Men det är ju också så att man bor ju tillsammans i ett år och i många fall bor man ganska tätt in på varandra. Och det är inte helt ovanligt att det uppstår friktion och att det uppstår något bråk här och där.
Ja, nej, men så är det ju överallt i livet. Precis. Alltså, jag skulle nästan säga att men bra vänskapsrelationer eller kärleksrelationer, det ska finnas lite bråk ändå. Precis. Men det som är väldigt viktigt att tänka på, det är att ha en öppen dialog med om det är värdfamiljer eller värdföräldrarna som är problemet, eller om man tar en annan relation, alltså vänskapsrelation, att man har en öppen dialog med sina vänner då, för att ta upp eventuella problem innan de har blivit så här onödigt stora.
Precis, alltså det är mycket bättre att om man redan liksom, om man känner att det är någonting som börjar irritera en, eller om det är någonting som man inte tycker är rätt, då är det mycket bättre att man tar det med sina värdföräldrar direkt än att man går och är irriterad över en vecka och sen så exploderar det och blir någonting så mycket större än vad det egentligen behöver vara.
Jo, det är väldigt sant. Ett tips som jag har gett mig själv kontinuerligt, det är att inte ta upp såna här saker. Alltså inte ha en öppen dialog i de stunder som jag har varit frustrerad.
Ja, det är också självklart.
Då har jag liksom kanske väntat några timmar och just när jag har varit och druckit kaffe med en kompis som mår bra, då har jag valt att ta upp det. För att då kan jag bemöta det på en annan och mer mogen nivå.
Det är ett så bra tips. Verkligen. Sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att också spendera tid med din värdfamilj och verkligen vara en del av värdfamiljen. Det är såklart, det går inte i alla värdfamiljer, men som generell regel tycker jag att det är väldigt viktigt att spendera även liksom fritid med dem, för att det kommer verkligen att hjälpa er kommunikation som en familj om du faktiskt umgås med dem och visar att du är intresserad av att lära känna dem och så, för att ju mer du lär känna dem, desto lättare kommer det vara att kommunicera och desto lättare kommer det vara att undvika onödiga konflikter. Man får ju aldrig glömma när man är här att det finns ju alltid stöd att få. Dels så kan man ju liksom ofta, i många fall, ett väldigt stort au pair community. Du har kompisar i din LCC-grupp som du kan liksom kanske söka stöd och kanske bara se om du behöver komma ut ur huset, bara, men någon som vill möta mig på en kaffe ikväll, eller bara allmänt sök stöd hos kompisar och fråga dem hur de, alltså om det är någonting de har varit med om eller så. Och sen så också så har du ju alltid din LCC. Om du är tveksam på någonting, om dina värdföräldrar ber dig göra någonting som du är osäker på om det verkligen är din uppgift, men reach out till din LCC och bara, men vad tycker du om den här situationen? Hur tycker du att jag ska hantera det här? Har du något tips kring det här? För de är ju där för att stödja oss som affärer.
Det ska man ta vara på.
Jag tycker också att det är mycket. Jag tycker också att det är ganska viktigt, för det är många som inte typ så här, kanske går på sina au pair-möten, eller så går de bara en liten stund och typ så här, det är verkligen så här ett måste mer än någonting som är kul. Och jag har försökt att liksom faktiskt, alltså jag går på alla jag kan, jag gör till en kul grej och verkligen försökt utveckla en relation med min LCC, för då är det också väldigt mycket lättare att söka stöd hos dem om man skulle behöva det.
Däremot har jag känt någon gång att jag inte har velat prata med min LCC, eftersom att jag vet att i mitt fall då, hon känner min värdfamilj. Eller du vet, hon är kontaktperson till min värdfamilj också. Och jag har känt att det har varit så privata saker, så jag har inte velat vända mig till henne, även fast jag ville ha hennes liksom stöd. Det är lite jobbigt. Det jag gjorde då var att jag kontaktade en annan stads LCC. Vilket ju fungerade
för mig. Ja, alltså, det tycker jag är jättesmart. Alltså, för men, jag bor ju i San Francisco och här finns det ju massa olika LCC, så då kan man ju försöka kanske så här, söka sig till någon annan grupps LCC och, om man inte känner att det är en fråga som man kan ta upp med sin egen LCC. Mm. Men sen tror jag också att om man säger till sin LCC att ah, men okej, jag måste liksom förventlera det här och söka stöd hos dig för det här, men jag vill inte att du tar upp det med min värdfamilj, då tror jag att en bra LCC lyssnar på det. Sen finns det ju de värde, men jag tror man kan få en ganska bra känsla för sin LCC.
En till sak som är bra att veta är att cultural care finns till hands dygnet runt. Och det innebär att om man får någon akut situation typ mitt i natten så kan man få hjälp och support.
Ja, de har ju ett akut nummer som man kan ringa. Förhoppningsvis behöver man ju aldrig ringa det. Men det kan ändå vara ganska skönt om man befinner sig i en situation som känns jobbig att veta att det finns om det skulle behövas.
Något som har hjälpt mig väldigt mycket när det har känts svårt är att jag har försökt se det som en prövning i en positiv benämning, vilket låter jätteknasigt, men helt enkelt ett tillfälle där jag som person kan utvecklas genom att bevisa för mig själv att jag faktiskt kan hantera en svår situation. Sen så är det ju såklart att det inte bara är de här skavande situationerna som kommer att vara problem. För det finns ju helt knasiga alltså, situationer som man har hört talas om som inte egentligen helt enkelt ska hända. För att agenturen, alla agenturer arbetar ju för att sånt inte ska hända. Men
det händer
att man
ändå,
helt tyvärr. Enkelt får ja, men, andas och se det som en prövning, göra så bra man kan för att hantera situationen, och så kan man vara stolt för att man har försökt och gjort sitt bästa och ja, men, kanske klarat det eller kanske hittat någon lösning som har tagit en ur en situation.
Ja, men så är det ju, för vi har ju pratat lite grann om att au pair-året är ju verkligen ett år där man utvecklas så otroligt mycket som personer. Och det är ju faktiskt så att det är ju ofta i de lite svårare och tyngre situationerna som man utvecklas som mest. Det är inte när allting är en dans på rosor och allting går så himla bra som man verkligen utvecklas som allra mest. Utan det är ju när det är lite tungt och lite motstånd. Mm. Och det är också en bra förberedelse för resten av livet. För det kommer alltid finnas konflikter i livet. Det kommer alltid finnas jobbiga situationer. Man kommer ha kanske någon problem med någon chef någon gång i livet. Alltså, det är, allting är ju också en förberedelse för vad som komma skall.
Mm, gud, vad jag har känt att det har varit bra för mig att lära mig att säga förlåt. Var en sån sak.
Men Selina, hade du mycket hemlängtan under ditt år? Eller hur gick det för dig?
Inte egentligen. Jag skulle säga att jag hade hemlängtan vid två tillfällen. Och det var första veckorna. För att det är då man inser, oj, nu har jag tagit mig till en helt annan del i världen. Min familj finns inte här nu när jag har det jobbigt. Men det var inte så att jag längtade. Det var inte så att jag längtade efter att träffa dem. Men jag saknade deras närvaro och stöd. Vilket jag fick genom att ringa dem och skriva till dem och så vidare. Men sen någon gång vid jul hade jag hade jättejobbigt med allt. Jag hade varit sjuk i 2 månader nästan. Jag var på väg att bli utbränd för att jag var sjuk. Sjuk, sov för lite, för dåligt och jobbade väldigt mycket. Alltså jag höll på att gå in i väggen och dessutom var det julstämning och min familj var inte där. Och ja, då hade det bara varit så skönt att få sina föräldrar som kunde sitta där och hålla om en och komma med en värmekudde och soppa. Och jag menar, min värdfamilj var jättestöttande och min värdmamma kom med soppa och så vidare. Men det slog mig. Då kunde jag sitta mot en vägg och gråta. Mm. En skvätt eller två. Men det går ju från person till person hur jobbigt man tycker att det är. Jag vet inte. Så för mig var det inte något problem. Jag pratade ju som sagt väldigt mycket med dem via Facebook. Eller så FaceTime blir det ju typ. Bara så här vardagligt. Så att de fanns ju fortfarande i mitt liv. Jag kunde bara inte ta på dem fysiskt, vilket jag ändå inte brukar göra så mycket. Så att, det gick bara bra för mig. Mm. Hur gick det för dig?
Ja, men alltså jag har ju haft det väldigt lätt med även hemlängtan. Och, alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att skilja på att ha hemlängtan och att sakna dem där hemma. Alltså för det är ju självklart att jag saknar min familj, jag saknar mina vänner och jag skulle så gärna vilja ha dem här. Men det betyder inte att jag har en längtan efter att åka hem.
Nej, nej precis. Där har du en poäng. För att det har jag fått förklara väldigt många gånger. Du vet, när man sitter och gråter och pratar med sin mamma och hon... Men hon har literally sagt, men du vet ju att du kan komma hem, det är helt okej. Okay.
Mm.
Nej, 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 det är inte det jag menar!
Precis. Men för mig, alltså vad jag tror har varit nyckeln för mig i att faktiskt inte få någon hemlängtan har varit att faktiskt ha massa kontakt med dem där hemma. Mm. Typ, alltså bara idag så tror jag att jag har pratat med min mamma 3 gånger. Men väldigt korta, alltså här, för nu håller vi också på att planera, för de kommer hit om några veckor, så vi håller på att planera deras resa. Men för mig har det varit väldigt viktigt att ha den här vardagliga kontakten. Att jag ringer dem innan jag går och lägger mig, för då håller de på att gå upp. Och så ja. Pratar vi 5 minuter, säger god morgon, jag får veta vad de ska göra idag. Och verkligen, alltså det är 5 minuter, men vi har ändå liksom checkat in. Och sen liksom, vissa dagar så pratar jag ju jättelänge med dem och vissa dagar så bara, men då skickar vi ett sms eller, men någon typ av kontakt. Så att vi bara inte, för på så sätt tycker jag inte att det känns som att man missar lika mycket i varandras liv. För jag tror att om man typ pratar en timme, men sällan, då tror jag att man missar mycket av de här små detaljerna i ens liv. För då tar man bara upp liksom det viktigaste som har hänt. Medan om jag pratar med dem på ett eller annat sätt varje dag, då får man ändå veta de här små sakerna.
Precis.
Och samma sak med kompisar, alltså jag och min bästa kompis, vi pratar i, alltså så här, minst 5 gånger i veckan. Och då ibland så pratar vi 5 minuter och då sen måste hon springa för att hon ska jobba, eller jag måste springa för att mitt lilla värdbarn vaknar, eller, och andra gånger då pratar vi med varandra i 2 timmar. Men just bara den här vardagliga rutinen att keep in touch tror jag är väldigt viktigt.
Men Stina, har din familj uttryckt sin saknad?
Jo.
Alltså att de har saknat dig väldigt mycket, eller för jag tänker att min familj har som håller tillbaka dig. För att,
men det har de gjort. Och sen så fick jag in, jag har ju en lillebror som är 10, och det är väl egentligen där som det kanske har varit jobbigast. Man har märkt i perioder att det är såhär, jag vet inte, det går inte riktigt att sätta ordet på, men man märker. Och jag vet att han sagt lite saker till min mamma och pappa och så, men sen så har vi också lyckats, jag åkte i augusti. Och sen så kom min familj hit i slutet av december. Och sen så åkte jag ju hem i maj. Och sen så kommer de ju tillbaka nu i mars. Och sen så åker jag hem i maj. Åker tillbaka. Och sen så flyttar jag hem i augusti. Så vi har ändå fått ganska så här bra kontinuerligt. Alltid så här träffats med jämna mellanrum typ. Men ja, min mamma tyckte att det var jättejobbigt på jul. Då ringde hon mig och var jätteledsen. Och så bara, hon bara, det är inte rätt. Så här, det känns så fel, du ska vara här. Typ. Jag bara,
Men det är då jag kan tänka att det, jag menar att det blir ännu jobbigare, eller att det blir jobbigt för även dig. Då,
verkligen.
Jag vet inte. Det blir som en osagd grej mellan mig och mina föräldrar. Att vi inte behövde säga att man saknade varandra så jättemycket. För att det, om man har de känslorna lite djupt inne och så är det någon som gräver fram de känslorna, så är det ju klart att det är, man är ju borta från varandra tekniskt sett, fast inte.
Men ett annat tips som jag har för att liksom, underlätta om man har hemlängtan, det är att alltså, bara ta dig ut och gör saker. För det är så himla lätt. Alltså, jag vet själv, jag hade en sån kväll igår när jag bara kröp ner i sängen med glass och startade Netflix. Och det är klart man behöver såna kvällar också, men man får, i slutändan så får i alla fall jag alltid mer energi av att faktiskt istället ta mig ut och göra någonting. Även ifall det känns jobbigt att liksom ta det här första steget. Man bara, nej, jag vill bara krypa ner i sängen. Så när man väl har tagit sig ut och träffar en kompis eller går på gymmet eller bara tar en liten promenad, så är det ju, får man mer energi av det. Och det gäller ju också hemlängtan. Jag tror att det är lätt att grotta ner sig i hemlängtan och stanna hemma, se en film, bara så, lite stänga in sig, och då blir det bara värre och värre istället för bättre och bättre, tror jag. Jag vet inte om du håller med om det.
Jo, och det gäller nog alla jobbiga situationer. Bara få men keep yourself busy, som man säger, har hjälpt väldigt mycket.
Och kom också våga prata med dina värdföräldrar, alltså uppmärksamma dem om du känner att du har hemlängtan. Säg det till dina värdföräldrar så att de är medvetna, för då kan ju de hjälpa på sitt håll. Och bara finnas där och stötta dig. Försök liksom inte put on a brave face, utan säg det. Alltså det beror ju helt på vilken relation man har till sina värdföräldrar, men försök att säga det bara, men idag så saknar jag min familj jättemycket, bara så ni vet, typ. Trots att det är normalt med konflikter i familj och allt sånt, så ibland så går det till en punkt när det inte är värt stressen och allt sånt längre. Och då finns det ju någonting som kallas rematch, och man kan gå in och helt enkelt hitta en ny familj och flytta någon annanstans. Och varken jag eller sin Lina har ju gått igenom det själv. Jag har hjälpt några kompisar genom rematch och jag har följt det från sidan så. Men jag tänkte faktiskt nu ta och slå en signal till en tjej som heter Josefin. Och hon är en av de många pärerna som har gått igenom det. Hej Josefin! Du är ju en av många au pairer faktiskt som gått igenom det som kallas för en rematch. Och det är ju alltså att man byter familj under sitt år. Och det här kan ju ske av många olika anledningar. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite grann mer om varför just du gick in i rematch.
Absolut, hej! Det är med min första familj. Jag skulle egentligen åka till Wisconsin, som är då 3 timmar utanför Chicago. Och jag hade pratat med familjen i ungefär ett år innan jag åkte till USA. Och det var första familjen jag hittade när jag började leta familjer. Så jag åkte till Wisconsin, Madison, Wisconsin för att vara exakt. Och jag kom dit och jag skulle överlappa med en au pair från Finland. Nej, men så det var jättekul. Jag kommer ihåg att första helgen var alltså så rolig. Och det var, vi bara lekte alla typ ute på deras backyard. Så det var jättebra. Jag tog hand om en kille på 8 år, tror jag att han var, som hade autism. Och en tjej på 13 år. Och jag visste att han hade autism, men de hade liksom inte berättat hela historien.
Nej.
Och det som jag fick reda på mer och mer genom att veckan gick, au pairen visade mig under veckan, vi gick genom alla vardagliga saker. Och han var väldigt hårdhärd mot henne. Gav henne en örfil, alltså, om han kunde typ säga, bara från ingenstans. Och jag bara wow, typ såhär, vart kom det därifrån? Det där, att någon är aggressiv. Jag hade bara inte hört det.
Nej.
Eller mamman hade inte talat om det under de här 6 månaderna innan jag skulle åka. Så han var väldigt aggressiv och slog till. Alltså inte så en gång, utan det var flera gånger. Och ingenting mer med det. Jag var så här, när jag var själv med honom, då slog han slog inte mig eller något. Det var på henne och han kunde slå mamman ibland när han inte fick som han ville. Men han hade inte slått mig. Jo, men sen så andra veckan så började au pairen då lägga lite små kommentarer. Var väldigt elak, om jag ska bara vara helt ärlig, ja. Så var hon faktiskt elak. Jag kunde lägga kommentarer, jag kommer inte ihåg specifikt nu, men jag kommer ihåg då, det var så förolämpande och typ så här.
Alltså kommentarer mot dig då?
Ja, mot mig, personligen mot mig. Och sen så fick jag ju reda på efteråt utav mamman att hon var väldigt svartsjuk på mig, att hon hade erkänt det.
Mm-hmm.
För efter den här andra veckan då, så var jag bara typ så här. Vad har jag gjort? Jag var så ledsen och jag förstod inte vart alla de här känslorna kom ifrån. Och jag vet inte vad, och jag pratade ut med mamman. Och hon sa, den här förra au pairen då försöker förstöra lite för dig, för att hon är svartsjuk, så hon måste, hon får inte hjälpa dig längre, utan jag tar över nu. För det var liksom på den nivån att mamma, hon tryckte ner mig. Och i alla fall jag, ja men tredje veckan så tog mamman över. Jag tog hand om honom själv. Och han, ja men han började också bli aggressiv mot mig. Inte så mycket, men det kunde komma, ja men någon, något slag här och där. Och ja men så jag kommer ihåg att en tisdag, den här tisdagen tror jag att det var. Det var, hade varit stressigt den här andra veckan också, i och med att mamman hade behövt gå ifrån jobbet. Och ja, men det var en tisdag och jag frågade vilken tid är jag off ikväll. För det stod på schemat att jag jobbade från 3 på eftermiddagen och så vidare. Det stod liksom ingen sluttid.
Okay.
Så då frågade jag bara mamman typ så här, ja men I was just wondering when I'm off tonight, so because like one of my friends wanted to ask me to go to the movies. Och hon var jättestressad över jobbet och hela situationen, förstod jag efteråt. Men just då så sa hon med värsta sucken och bara, Josephine, I've told you, when you work on weekdays, you gotta be able to work all the time. Och var, ja men jag gav värsta attityden. Och då sa jag bara, okay, well, I need to know like kind of what time so I know if I can go to the movies or not. Och hon bara stormade ut. Och jag bara, vad händer nu? Ja men jag var helt såhär, vart kom det där ifrån? De värsta stormarna överallt. Men hon bara la en kommentar typ, I can't do anything freaking right typ. Så hon bara stormade ut och jag stod där som ett jäkla frågetecken. Men jag tog inte åt mig, för jag var typ så här, ja men jag har ju bara frågat en vanlig fråga. Så jag bara gick in på mitt rum och så ringde jag min, den här tiden så kände jag inte några au pairer direkt. Jag hade träffat 3 stycken kanske, eller 4. Och de au pairerna fick jag typ inte träffa, för att förra au pairen, det var hennes vänner. Jag fick inte, det var liksom hennes vänner, hon verkligen gjorde klart det för mig. Så jag ringde min LCC och det var upptaget, så jag, ja men så hon ringde upp efter 5 minuter och sa, ja men din hostmamma har pratat med mig. Jag bara, ha, typ, vad har hänt nu typ? Så, alltså jag tyckte inte att det var, jag hade inte gjort någonting, jag förstod inte vad som hände.
Nej.
Och hon sa liksom, ja nej, hon behövde bara få lufta lite. Ja men hon var stressad. I alla fall, det som hände efter tredje veckan, så var jag typ så här, alltså nej, det här funkar inte. Alltså för det första så älskade jag inte stället. Det var inte, det var precis som, det var inte New York eller typ så här. Det var precis som Sverige. Och ja men jag vill, det var inte värsta så här, amerikanska så här, att det var något nytt eller så här sånt.
Nej.
Stället höll man inte kvar. Sen så visste jag inte det här om killen, att ja men han var så aggressiv. Jag var bara så himla nedtryckt till marken utav au pairen. Eller jag hade så dålig självförtroende. Och sen så efter det här med mamman, alltså jag hade så många olika känslor. Och jag var bara så jäkla ledsen över allting som hade hänt. Alltså jag var så ledsen, för jag hade varit så taggad i 6 månader att få komma till den här familjen, att få vara au pair. Och det här var inte det jag hade tänkt mig. Alltså
nej.
Efter allt som hade hänt, så jag alltså var typ såhär, det här kan inte vara det jag längtat efter.
Nej, det blir ju svårt när man har liksom spenderat 6 månader med att se fram emot något så mycket, och sen så möts man av någonting som inte alls var det man hade drömt om.
Ja, du vet ju den här förväntan bara,
oh, ja.
Shit, nu åker jag, så var 2 veckor kvar. Och när det inte blir som man, alltså man har verkligen alltså byggt upp värsta förväntningarna, och jag mådde så dåligt. så efter den här tredje veckan, jag var typ så här, nej, alltså nu, jag vill ha en ny start. Jag bara, jag har längtat efter det här så himla mycket, så jag vill bara ha en ny start. Så ja, jag bestämde mig då för att gå in i rematch. Jag gick och pratade med min LCC då. Jag gick och fikade med henne och en annan, och de förstod mig. Ja, men jag var bara typ såhär, nej men jag vill börja om. Börja om och ja, men var excited igen.
Ja, men det, för det tycker jag är ganska viktigt att betona. För det är såhär, jag tycker inte att man ska ta för lätt på rematch och gå in i rematch för liksom små saker, men man måste ju också liksom keep in mind att det här är liksom vårt år. Det här är liksom året där vi ska liksom have the time of our life och liksom verkligen se till att göra det man kan för att få ett successful year. Och då är det så att det krävs en rematch för det, då tycker inte jag att man ska vara rädd för att gå in i det. Hur var det du var i din värdfamilj innan du gick in i rematch?
En månad var jag hos familjen tills jag sa att jag har bestämt mig för att gå in i rematch.
Hur la du upp det då för familjen?
Åh gud, jag var så nervös. Alltså jag var så nervös. Nej, men jag kommer ihåg att jag satt i mitt au pair-rum. Och sen så, och för mamman var den enda som var hemma. Det var mitt på dagen, så båda barnen var ju i skolan. Så jag tog mig modet efter typ en halvtimme. Så jag gick upp och sa, jag bara sa, hey, I need to talk to you. Och så sa jag liksom, jag kan inte göra det här längre. Jag vill börja om och jag har bestämt mig för att jag vill, ja, men jag vill börja om för min skull och gå in i rematch. Det var liksom så. Jag lade att det var mer... Det var min SCC som sa till mig, ja, men lägg hela argumentet på att det är för dig. Alltså att det inte är de som är problemet. Att det inte är... Ja, men jag kan... Ja, men ditt barn är för jobbigt. Eller dina utbrott. Jag tänker inte hålla på med det. Eller något sånt. Utan jag liksom lade fokus typ så här... Jag vill... Ja, men jag vill börja om. Jag vill... göra något nytt, jag kan inte det här. Jag spädde på lite, alltså jag kryddade lite typ så här, ja, men jag kommer inte kunna göra det.
Nej, precis, det kan vara alltså så här, det är ju ganska onödigt att gå på och attackera dem i den situationen, utan det är bara liksom att put it out there och sen kan man lägga det på sig själv, även om man själv vet att så här, det är egentligen inte jag, men det är så här, det är bättre idé än att det ska uppstå en onödig konflikt.
Ja, precis, det var exakt så jag tänkte, alltså jag var typ såhär, men jag tar gärna smällen.
Och hur fungerade, när du väl hade berättat för din värdmamma då att du ville gå in i rematch, hur funkar det med start där?
Nej, men efter att jag hade sagt det så sa hon, jag förstod nästan att du skulle säga det. Så det som hände var att den dagen på eftermiddagen så kom den andra LCC:n, inte min, för jag tror att hon var upptagen, och kom med papper där jag behövde skriva under. Och sen så behövde mamman, my host mom, och där också skriva under. Vilket var jättestelt i mitt liv. Alltså, för det var väldigt stelt för att de var verkligen... Alltså, de var ju besvikna. Det ska ju inte ljuga. Alltså, de var ju besvikna på mig. Och man känner sig så ovälkommen när man har sagt nej, jag vill inte vara här längre. Alltså, jag kände mig verkligen ovälkommen. Så jag var bara... av mitt rum den dagen med stängd dörr. Sen så min familj, svenska familj då, var i New York just den här långhelgen.
Okej.
Ja, så jag hade ju tänkt att komma och överraska dem hur som helst. Men nu åker jag inte tillbaka till min hostfamilj. Nej, men så jag tog mitt pickpack, kom till New York och bara kramade sönder hela min familj. Och var där med min familj tills de åkte på söndagen då, på eftermiddagen. Och då åkte jag iväg till en LCC i New Jersey. Så,
Men i det här läget, var du aktivt i rematch, i matchningsprocessen då?
Nej, jag var inte det. För det var... värsta långhelgen. Så torsdagen då jag kunde gå in i rematch, då var det Memorial Day, eller det var värsta så här, de röda dagarna.
Mm.
Så jag var inte i rematch då. Så det var bara en lång weekend utav semester, kan man säga. Och sen så åkte jag till New Jersey på söndagen och mötte en gammal au pair från training school som också var i rematch. Och då började jag min rematch på måndagen. Och ja, försökte, ja men skulle, det som hände var att jag behövde ringa till Boston-kontoret och ja men jag behövde förklara varför jag hade varit i, eller var i rematch, här, vad som skulle vara på min profil. För det finns liksom olika, det finns au pairer i en rematch, så att familjer kan liksom få en au pair snabbt. Men då står det också varför man har varit i rematch. Och då behöver de, men både från LCC och sen så behöver jag förklara varför jag gick i rematch och så vidare. Och då, ja men då hade jag tagit den för laget typ och sagt, ja men jag kunde inte ta hand om en pojke med autism. Sen så var jag öppen för rematch och det var skitkul. Det var liksom som på nytt, man hittade nya familjer och så vidare. Och vi var liksom, vi bodde hos en LCCs hus och det var kanske 4 våningar och vi levde, jag och 5 andra au pairer, i källaren.
Var alla ni i rematch då?
Ja, alla vi var i rematch. Alla var liksom i samma båt och vi alla berättade olika, ja men varför vi hade gått i rematch. Och det var så kul att höra alla historier och man var så ledsen för vissa som hade fått gå igenom vissa saker och...
Men det måste jag säga, jag har nog aldrig hört den varianten på en rematch förut, för att det vanligaste är ju att man väljer att gå in i rematch, man har sitt exitmöte och sen så bor man ju oftast i sin värdfamilj i 2 veckor medan man går igenom nya matchningsprocessen. Alternativt om inte situationen hemma är hållbar så bor man ju hos sin LCC i sin, alltså, sin ordinarie LCC. Men det var ju lite spännande att det var liksom en liten grupp där tillsammans.
Ja, nej men det var ju bara för att för att min familj var i New York. Det var ju därför jag stannade där. Och då hamnade jag i New Jersey och då hamnade,
Hur lång tid tog det sen innan du hittade din värdfamilj som du är i nu?
Det tog ungefär 3 dagar skulle jag säga. Innan jag hittade den här familjen. Det kom jättemånga. Jag märkte verkligen att svenska tjejer är väldigt eftertraktade. För LCC var verkligen typ såhär, nej men det kommer inte vara några problem för dig, du är svensk, du har, ni skandinaviska tjejer, ni har körkortet, ni har språket, ni har, ja men kulturen är vad de flesta söker efter. För alla, ja men det, vi var väldigt eftertraktade. Så det tog bara 3 dagar tills vi hittade den här familjen.
Men vad kul, men, och nu är du ju i, vars bor du nu?
Just nu så bor jag i Connecticut, New Canaan, där Selina bodde.
Där kan vi lite smooth komma in på hur vi har, anledningen till att det är just du som är med och berättar om det här är för att du och Selina känner varandra.
Ja, verkligen. Hon var ju den som, jag var ju här i juni då och jag fick vara med henne i ungefär 2,5 månad tror jag, innan hon åkte hem. Och det var verkligen så jäkla surt. Ja. Alltså jag hade så kul med henne. Hon var ju den som tog mig ut till, ja men vi var ute och festade lite i New York och hon tog mig till the shopping mall och ja men hon är bara så härlig. Ja. Alltså verkligen. Nej, hon är en så härlig människa.
Men nu så tänkte jag att vi ska avrunda lite, Josefin, men tack för att du ställde upp och ville berätta din historia. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att vi också poängterar att liksom varje rematch ser ju alltså otroligt olika ut. Det finns de situationer där familjen väljer att gå in i rematch. Det finns de situationer där man av liksom säkerhetsskäl kanske inte kan stanna kvar i familjen. Det finns helt vänskapliga rematch. Det finns där man bråkar jättemycket. Det är ju väldigt, väldigt individuellt. Och det här är bara en av väldigt, väldigt många historier som det finns.
Ja, gud ja. Alltså det enda är väl att jag skulle vilja höra det, du är ju inte själv och du är inte den enda, utan rematch är faktiskt mer, det är faktiskt vanligare än vad man tror.
Precis.
Och det fick jag verkligen se. Och alltså det är verkligen så, var och varannan au pair, det känns som att man, ja, men det kommer att gå hela tiden vart man än är.
Ja, jag och Selina, vi pratade om det tidigare avsnittet att innan man åker till USA så hör man inte så mycket om rematch, utan man tror att det är väldigt få som går in i rematch, men när man kommer hit så inser man att det händer mer än man tror. Och det tycker jag också kan vara en trygghet att veta att om, det är så här, man ska göra allt vad man kan i matchningsprocessen för att se till att det blir bra match från start. Men det kan också vara skönt att ha den tryggheten att funkar det inte så funkar det inte, och då finns det liksom en annan utväg.
Ja, precis.
För att vända det här till en mer positiv anda, men är du nöjd med ditt au pair liv som det är just nu, eller hur? Det blev ju bra till slut.
Ja, absolut. Gud. Alltså jag kommer inte säga att mitt au pair liv är perfekt. Det är det absolut inte. Utan jag har haft så, ja men, så många djupa, jag har haft det verkligen som en rollercoaster. Men jag är ju så, så himla glad att jag gick på min magkänsla och bara gick in i rematch. Och ja, men jag trodde på mig själv. Och nu har jag liksom New York typ 45 minuter från mig. Jag har träffat Selina, jag har träffat så många underbara människor. Och jag har en familj som är fantastisk, som jag faktiskt alltså, kan säga att jag kommer ha en relation till i framtiden. Alltså nej, jag är så glad att jag tog beslutet. Det är jag så 100% glad över.
Vad bra. Men du, nu ska jag låta dig återgå. Du är faktiskt i London just nu med din världsmiljö. Det är lite kul. Men ja. Vi hörs någon annan gång. Vet du vad jag skulle vilja ta upp innan vi avslutar? Bara för att jag är så himla glad för det.
Kör hårt.
Jag fick ju för några veckor sedan ett mail från Culture Care där det stod "Congratulations, you're nominated to the Au Pair of the Year Award." Alltså jag var så glad, och då fick jag ju läsa det min värdfamilj har skrivit, och det är typ det finaste jag
då kan vi säga så här att din värdfamilj har helt enkelt nominerat dig för att de tycker att du är den bästa paren.
Ja, precis. Ja. Och jag nominerade ju också min värdfamilj till Host Family of the Year. Så nu i veckan så fick vi hem, de fick hem en kaffekopp där det stod så här Host Family of the Year nominee, och jag fick hem en liten så här pin typ. Så det stod jag Au Pair of the Year.
Alltså gud vad gulligt.
Alltså,
kan du inte, kan du inte säga någon rad av det de hade sagt?
Jo, då har min vän skrivit så här: "We are so thankful that Stina is and will now always be part of our family. It goes without saying that she joins us for family dinners every night. She shares in our family vacations and spends time with our little ones even in the evenings when she's off the clock. Our children have developed such a deep connection with her and won't go to bed without a goodnight hug and saying I love you." But it doesn't end there. Stina takes care of everyone in the family. "On mornings I have been rushing to get to work. Stina has been known to press a coffee and a breakfast sandwich into my hands as I run out the door. Not because she has to, but because she has a rare gift of knowing when help is needed without being asked. When we are running late or our schedule changes unexpectedly, Stina is unwaveringly flexible. We know that she will be there if we need her. Stina is also unwaveringly positive. In her 20 years, she has mastered something that I, at 42, am still working on. To see things in their most positive light and to always look on the bright side. For this and for so many other reasons, she truly inspires me."
Oh, alltså den
det uppskattningen. Det var så sjukt kul att läsa. Alltså det är så kul att få höra det. Och jag vet att de tycker det här, för de säger det till mig. Alltså de är väldigt duktiga på att uttrycka sin uppskattning.
Mm.
Men det är så kul att få liksom läsa det.
Ja, det där är otroligt.
Ja. Men du, nu ska jag åka och köpa lite Valentine's Day presenter till mina små kiddos. Jag är ute i sista minuten som vanligt, så I gotta go.
Ja, men på tal om det, glad Alertas dag.
Ja, när vi spelar in så är Alertas dag imorgon, och när vi släpper det här avsnittet så har det nog just varit.
Ja, men hoppas att alla hade en trevlig Alertas dag.
Ja, vi hörs snart.
Det gör vi.
Hejdå.
Ha det så bra. Hejdå.